och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Svenska Seglarförbundet och Helly Hansen.
I dagens avsnitt kommer ni få lära känna en cool tjej som älskar fart och att flyga. Vi får lära oss allt om IQ Foil av vår enda svenska tjej som kör mot OS 2024. Välkommen till Seglingspodden, Johanna Hjärtberg!
Tack!
Var sitter du? Du är på länk.
Ja, jag sitter faktiskt på mitt landställe nere i Skåne.
Vad härligt!
Jag är så mellan boenden, så att jag har varit i Höllviken och tränat, men imorgon åker jag till Haag för träning och tävling. Så att nu är jag här och packar om lite.
Härligt, har du någon på plats som liksom servar med mat och allt som man behöver eller är du helt själv?
Nej, jag har med mig min träningskompis.
Men
vi servar väl varandra eller oss själva.
Ingen mamma och pappa som står med färdiga grejer.
Nej, tyvärr inte.
Men du Johanna, alltså superkul att få prata med dig i podden och jag kommer garanterat väldigt många gånger under det här avsnittet blotta min okunskap. Vi ska snacka IQ Foil, surfing och nya OS-klassen och du är en av dem som är med i utvecklingslandslaget i den här klassen. Mm. Kan du inte, bara för oss som inte känner dig så väl, kan du berätta vem du är, var du kommer ifrån och vad du har gjort innan?
Ja, jag är 24 år, kommer från Stockholm. Jag har ju haft segling med mig hela livet, men i olika stor grad liksom. Så att vi hade båt när jag var liten, så jag blev introducerad till det tidigt. Men sen seglade jag mest för kul. Och så höll jag egentligen på med diskodans under min uppväxt. Liksom.
Wow! Ja, då är du, liksom, kan du hålla partyhumöret uppet på slutet av tävlingarna nu då?
Ja, precis.
Ja, då är du smidig och bra balans,
ja,
kanske?
Ja, ja. Och så fortfarande lite, inte vig, men jag har lite så bra grunder för att inte bli så stel kanske.
Boostar du igång dig liksom med god musik och dans innan det är race?
Inte så mycket dans kanske, men gärna god musik.
Okej. Härligt. Så när du seglade då, när du var mindre, gjorde du det uppe i Stockholm då i Jolle, eller hur gjorde du?
I jollar, precis. Så att lite olika jollar i en lite mindre klubb i Täby. Men sen när jag skulle börja gymnasiet så var det liksom lite av ett vägskäl att jag fick välja seglingen eller dansen. Mm. Och då valde jag seglingen.
Så då började jag köra.
Ja, och för mig.
Ja.
Men då började jag köra e-jolle på KSS.
Och då gjorde du det under gymnasietiden och dina liksom, ungdomsåren?
Ja, det blev bara 2 år om jag minns rätt. För att sen testade jag windsurfing och fastnade för det.
Wow.
Och det var då jag liksom hamnade på det spåret jag är idag, kanske man kan säga.
Mm. Och var det liksom när du provade det och fastnade för det, var det liksom... att man tänkte att det här är en idrott, eller var det mer liksom, shit, vad kul det är, jag ska bara åka för att det är skojs skull?
Alltså, ja, man kanske kan säga att det blev en blandning. För att det är väl en av de roliga grejerna med windsurfing, att det är kul att köra freeride också. Och dra ut och bara köra halvvind fram och tillbaka när det blåser mycket.
Ja.
Men det är ju såklart också en idrott. Så att det,
och var det en idrott för dig där när du gick från e-jollen? Började du liksom segla bana ganska direkt? Eller?
Ja,
ah.
Precis.
Ah.
Så att, ja.
Det var ni liksom ett gäng där då? Eller hur kom du på detta?
Det var, jag får säga att min pappa hade en ganska stor roll i det.
Ja.
Han var en av dem som surfade mycket på 80-talet. Och sen så var han väl lite trött på att bara skjutsa mig till seglingen och inte få segla själv. Så tänkte han att han ville ta upp windsurfingen igen. Och så fick jag också testa i samband med det. Och då tänkte vi också att det var en kul grej att göra ihop. Så att vi började ungefär samtidigt.
Vad härligt. Vem är bäst nu då? Du eller farsan?
Ja, han har ju... Jag är lite... Försökt tänkte jag säga, men han får ju faktiskt lite också. Men jag ska säga att jag tar honom.
Du kör ifrån honom. Det gör det.
Ja, det gör jag. Ja.
Så när du började segla där i, var det KSSS då som du började liksom köra windsurfingen på bana? Vilken typ av bräda var det?
Det var Kona, så att jag seglade ut i Saltis. Men när jag började windsurfa så gjorde jag det i en lite mindre klubb norr om Stockholm också. Yeah. Så det var lite närmare till träningen också. Ja.
Och var ni ett etablerat gäng där då efter ett tag? Eller?
Ja, det kan man säga. Alltså, det har ju hänt ganska mycket med windsurfing i Sverige skulle jag vilja säga. Men när jag började så var det ganska mycket ungdomar som körde. Och det är det fortfarande, men det, däremellan har det ju såklart varit ett generationsskifte kan man säga. Ja. Det var andra som körde då.
Ja, för hur är det liksom kulturen seglare och kulturen liksom vindsurfare? Är det stor skillnad?
Mm. Alltså, jag skulle väl säga att många liksom tänker att det är stor skillnad och att liksom traditionen är att det kanske är stor skillnad. Men jag vet inte, nu när foil kommer in i bilden mer och mer så skulle jag säga att skillnaden blir mindre och mindre.
Ja, för det var faktiskt det jag tänkte också. Så här, typ, alltså, för länge sedan när jag var ute på världscuptävlingarna och det var RSX och liksom, det var väldigt separerat. Mm. Nu tänker jag att, nu hörde jag Victor berätta ju det att det är många som är ute och kör sin 49er eller 470, men sen när de kommer in och har tränat klart, då går de ut med sin wingfoil bara för att man älskar att foila. Och då tänker jag att då blir ju surfarna och seglarna kanske tajtare för att man är närmare varandra.
Mm.
Kan det vara så?
Ja, jo, det, så kan det absolut vara. Jag tror foil i sig attraherar inte bara vindsurfare utan också seglare. Ja.
Och du är ju, du gick ju då faktiskt från e-jollen till vindsurfingen. Är det många som har gjort på samma sätt?
Mm. Ja, alltså jag skulle vilja säga att i utvecklingslandslaget nu så är det, ja, jag kan väl klassa mig själv som en hybrid mellan vindsurfare och seglare, men annars så är det liksom alla är seglare utom jag och sen Vidar som är, han är vindsurfare.
Ja.
Så att de flesta har ju ändå en jollekarriär innan.
Mm. Och den här klassen nu då som är liksom invald för Paris, en one design bräda eller one design koncept, hur är det, känns det som att det var någonting som man hade verkligen velat köra eller kör man det för att det blev invald som en OS-klass?
Alltså jag kommer ihåg, de tog ju beslut typ hösten 2019 och jag kommer ihåg att det fanns lite två läger liksom. Att vissa tyckte att det, nej, vi ska inte, foil ska inte få ta så stor plats, medan andra hoppades på det. Och jag var väl en av dem som hoppades att det skulle bli IQ Foil. Och så blev det det. Och det var då jag tänkte att nu kör vi på det.
Ja, och vad underbart. Jag var ju nämligen också med i den resan när man tog in en ny klass för... Matchracingen valdes in på OS-programmet 2012 då när jag höll på med matchracing. Så man bara, wow, okej, nu öppnas en helt ny värld. Och hur kände du liksom direkt att det här, nu ska jag göra det all in? Det var ändå kanske din grej från början.
Ja, alltså jag kommer ihåg första gången jag testade. Alltså det var lite, jag kan ju säga att jag har haft som en trappa. Att först testade jag windsurfing och så lärde jag mig plana i det och blev hooked. Sen så fick jag testa foil och då var det liksom samma coola känsla fast hela tiden.
Ja.
Så att redan första gången jag testade foil blev jag liksom hooked. Så att jag tror att jag bestämde mig ganska tidigt att jag ville köra på det. Ganska all in. Det var en liten så startsträcka där jag slutförde lite annat. Men nu är det all in.
När de tog det här beslutet att IQ Foil ska vara med på OS i Paris 2024, var stod du då i din windsurfing?
Då hade jag hade precis varit på VM i Kona faktiskt. Under sommaren så hade jag fått testa foil. Inte just IQ Foil, men annan utrustning. Så att jag var liksom hooked på IQ Foil och sen så var jag på VM i Kona och blev faktiskt bästa tjej.
Wow.
Så att då där under hösten när beslutet togs, så
Så kom
då
det som
bestämde
liksom en sån här present från ovan till dig. Du
jag
bara, ja, jag tar det som en sign. Nu kör jag.
mig. Alltså lite så kändes det faktiskt.
Ja.
Och så var det också så, det var inte riktigt någon annan tjej som jag visste i alla fall gick i de tankarna. Så jag tänkte bara att nu är det så. Pusselbit efter pusselbit faller på plats och nu kör jag.
Om jag har fattat det rätt så är det liksom, man tog ett beslut och det är en One Design-bräda och One Design-kit liksom som ni då startade med, alla som startade direkt efter att beslutet togs. Så det är ingenting som har ändrats i materialet, eller?
Nej, det stämmer. Men det var faktiskt lite så att vi som började, det tog ett tag innan vi fick IQ-foil-utrustningen.
Ja.
Så att det var många som körde på andra liknande utrustningar för att lära sig.
Just det. Och hur liksom har utvecklingen varit i klassen sen det liksom blev etablerat? Och hur, ni måste vara så många fler nu ändå liksom. Hur fort går utvecklingen framåt?
Men det går jättefort. Och alltså, egentligen skulle jag väl säga att det är nu som det liksom börjar fyllas på i mängd personer som börjar. Om jag tittar tillbaka på vår liksom, tekniska utveckling på oss som började då, så har det ju hänt jättemycket. Och det har det gjort med alla som håller på med klassen internationellt också. Vi här i Sverige skulle jag säga går spikrakt uppåt.
Ja, det låter asbra ju. Enligt plan, vad är det ni utvecklar hela tiden? Alltså, vad är det viktigaste? Är det fart, 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 fart? Eller vad är key?
Ja, jag önskar att det var fart bara. Men det är så
För
mycket
att du är
annat.
snabb, eller?
Ja,
Ah, vad
precis. Jag skulle vilja
härligt.
säga att farten är min starka sida, men sen är det, alltså starten är ju såklart stor nyckel för att det går ju så snabbt. Så att alla liksom, man kan byta position i förhållande till andra på så kort tid. Så man måste liksom lära sig att tänka fort.
Beskriv ett race för oss, liksom. Hur är upplägget?
Dels har vi olika bana eller olika format beroende på vind. Så att om det är lättare vind så kör vi slalom. Och då innebär det en halvvindstart och så har vi ett halvvindsmärke. Så är det en undanvind och halvvind, halvvind in i mål. Banan kan variera lite, men det är det formatet vi har i lätt vind.
Och foilar ni då? Eller liksom, det gör man alltid,
Ja.
eller? Ja.
Ja, så att, och det är egentligen därför vi kör slalom i lättvind, för att det är svårt på att kryssa på utrustningen.
Just det.
Och sen så i mellan och hård vind så kör vi vanlig krysslands.
Med vanlig kryssstart då?
Ja, precis.
Och då, wow, men det måste ju vara sån extrem, alltså hur, jag måste ju åka och titta på detta, för jag känner mig så, alltså det känns konstigt att prata segling med en så grym seglartjej som du, och så vet jag inte riktigt vad du gör, men jag undrar hur utmanande, liksom, jag har fattat att det är väldigt fysiskt. Ja, Martin Strandberg som jag pratade med innan, som coachar mycket, han säger att han orkar knappt en timme och nu bara kör och kör och kör. Har han rätt eller?
Ja, han har ganska rätt. Men det är extra jobbigt i början när tekniken kanske inte är där. Alltså, så på ett sätt blir det ju lättare och lättare för att man får bättre teknik. Men det innebär ju också att man kan, liksom, vad ska man säga? Alltså man kan ju röra sig mer om man har bättre teknik också. För att det är ju fri pumpning i klassen. Så att till exempel efter en start eller i en start, då gäller det att pumpa för att positionera sig. Och detsamma gäller i rundningar. Och i lättvind så lönar det sig väldigt mycket att pumpa. Så att ja.
Hur långa är racen?
Då är de här slalomracen ungefär 4 minuter.
Så 4 minuter bara?
Ja.
Hela racet?
Ja.
Och hur många är ni då på startlinjen?
Då är vi runt 20. Okay. Så att då blir vi liksom indelade i hit.
Okej. Okay. Ja. Och hur tajt är det flitet då? Liksom? På 4 minuter händer det mycket? Blir det utspritt?
Alltså det händer mer än man kanske tror eftersom att det är hög fart.
Ja.
Så att det är ju stor sträcka även om det är kort tid.
Så hur fort kör du i lättvind på en sån slalombana om du som är snabb?
Alltså i lättvind skulle jag säga att jag kör strax under 20 knop.
Ja, det är klart. Då blir banan ganska utsträckt i, liksom, i distansen då.
Ja.
Det lät ju helt sjukt med 4 minuter. Jag tycker vi har tajta race när vi kör på en kvart liksom.
Ja.
Okay,
det känns längre.
Vad är din puls när du går i mål då? Är du helt färdig alltså, då?
Ja, det kan vara maxpuls. Mm. Om jag har pumpat sista halvvinden där, då är det maxpuls nästan.
Wow, alltså det är en helt ny värld som öppnar sig för mig. Hur många liksom, alltså vad, jag fattar då, ni behöver vara A-starka. Vad är det för ålder? Är du liksom, är du ung i klassen eller är du mitt emellan? Hur ser det ut?
Mm. Alltså nu, det fyller ju på underifrån. Så att nu börjar jag väl bli äldre och äldre.
Ja, välkommen in i gänget.
Tack. Men jag skulle ändå säga att av alla seniorer liksom, så är jag väl någonstans i mitten. Mm. Så att det är ju ett gäng som har hållit på väldigt länge.
Och är det då RSX seglare?
Alltså, många RSX seglare och sen är det en hel del som har kört PBA, som är den här professionella World Touren.
Just det.
Så att det är, ja. För att de får ju köra foil där också. Och där har de ju också slalomformat.
Så det blir en naturlig övergång.
Precis. Mm. Det har egentligen lockat både de åkarna och RSX-teglarna. Mm. Och så några av oss utifrån.
Ja. Härligt. Och så bara fastna på det här att det tog 4 minuter. Det är ju galet. Men hur långt är ett race om det blåser mer då? Om ni kör krysslänsbana?
Då är det 15-20 minuter. Mm. Så det är väl också relativt kort. Men ja, det är en stor bana.
Ja, precis. Och är ni fler på startlinjen då?
Mm, då kan vi vara... Ja, ja, men runt 50 skulle jag säga, ibland fler.
Och vad är utmaningen för dig? Du säger att du är snabb. Jag hörde av Martin att du är supersnabb i ganska platt vatten, mycket vind. Vad är liksom, när jag tänker på Marseille så tänker jag på vågor. Det kan säkert vara platt vatten och mycket vind där med, men hur stor skillnad är det att köra liksom platt vatten och ett mer rough liksom vatten när ni faktiskt foilar?
Alltså, jag skulle säga att det är ganska stor skillnad. Det går väldigt bra att foila i vågor. Så om de är stora så får man bara styra med vågorna. Så det går egentligen jättebra, men det är lite olika, man får lite olika tänk för när man kör. Alltså, i plattvatten då brukar det löna sig mer att alltså, spida på och försöka köra fort.
Men, ja, för det tänkte jag på. Nej, det var min så här klurig, alltså styr, alltså kan ni, alltså det låter konstigt att fråga om en surfare surfar, men om jag sitter i en segelbåt så är det stora vågor så styr jag ju med dem och surfar på dem. Och då fattar jag det rätt att det gör du med.
Ja. Mm. Absolut. Det måste man göra också.
Så hur platt ungefär går man på en läns? Liksom, är det, då försöker man gå ganska platt då?
Alltså, det blir inte superplatt. Man får ju alltid skära lite. Yeah. Men ju mer vind det är, desto plattare kan vi gå. Yeah. Och sen så, om man får skjuts igen av en våg.
Så kan man åka med
den. Så kan man gå platt. Ja, precis.
Hur liksom, vad är din största utmaning nu framåt om du tänker olika förhållanden och liksom vad du vill bli bättre på?
Alltså, ja, generellt så skulle jag säga att jag jobbar ganska hårt med starter just nu.
Yeah.
Och att liksom vässa armbågen och ta plats.
Är det trångt?
Ja, det är trångt.
Blir det liksom att man startar i många olika led till och med?
Ja, det blir det. Mm. Och det är ganska lätt. Alltså om man inte är med och tänker flera steg fram, då hamnar man liksom i andra led.
Ja.
Så att man måste vara på från början. Och gärna långt innan man ens börjar åka mot linjen.
Så taktiken, du har en liten pre-start du med egentligen?
Ja.
Okej, om du vill utveckla dina starter, hur mycket tävlingar finns det och vad liksom, hur många träningsläger har ni med stora flit?
Bra fråga. Det finns en hel del stora tävlingar så att man kan ju åka på dem, men jag har väl gjort analysen nu att jag har behövt lite liksom mängdträning. Gärna så nöta starter.
Yeah.
Så att vi har gjort det i en ganska stor grupp nu under hela augusti.
Här på hemmaplan.
Så vi var ett ganska stort gäng tjejer som möttes i Höllviken. Men jag var enda svenska tjejen så att det kom några stycken från Norge och Danmark också. Så då har vi liksom fokuserat på ganska mycket starter och bara nöta det.
Och vad har du för liksom, tävlingar framför dig här nu? Du sa att du är på väg till Haag snart.
Mm. Så då ska vi vara med på det här testeventet. Så att vi tränar en vecka innan själva eventet. Och då hoppas jag att vi hittar lite andra internationella tjejer att köra med.
Ja, men det låter som att det inte är så många tjejer. Hur många är ni i världseliten i damklassen?
Vi hade ju EM i maj.
Yeah.
Och då var vi nästan 100 tjejer. Så att det har blivit, alltså jämfört med VM förra året, så har det blivit en ganska stor ökning.
Johanna, jag är liksom nyfiken på det du vill utveckla. Vad är svårast? Vi pratade om starterna precis, att du... Att det är där du kommer lägga mycket krut och har lagt mycket krut. Vad har du mer för utmaningar liksom, i pipeline?
Jag skulle vilja säga att manövrar är en stor grej också. Det var lite, när vi var på EM i maj. Då kom det ut en revolutionerande video. Och det var första foilande slaget på IQ Foil.
Ah, wow.
För att innan dess så har vi inte gjort foilande slag. Och sen så är det liksom en efter en som har
lyckats.
Videos på att de lyckas. Ja. Så det är väl lite en stor grej som...
Kan man känna hur nära man är? Är du nära?
Nej, jag skulle inte säga att jag är jättenära än. För att man kan ju också göra liksom planande slag eller icke-planande slag. Så det är väl liksom mitt första mål, att alltid göra planande slag.
Yes. Okej, men du har en tydlig målbild. Schysst när alla liksom konkurrenter lägger ut och en efter en.
Ja, precis. Men då kan vi analysera tekniken, så att det är bara
precis.
Bra.
Ja, precis. Hur har du någon hjälp, liksom coachhjälp utifrån, så att ni kan filma och ni kan liksom gå snabbare framåt? Hur ser det ut med stödet från
Jag får jättemycket hjälp av Martin Strandberg. Så att till exempel så har han varit med hela veckan nu när det här tjejgänget har tränat i Höllviken. Och sen så kör vi veckovisa träningar nu under hösten också. Så att jag får jättemycket hjälp av honom.
Och då är du baserad där nere i Höllviken och kör med gymnasiet som foilgymnasiet som är nystartat?
Ja, precis.
Jag pratade lite med Martin precis innan jag ringde dig, och det låter ju så spännande, så vi får ju lätt bjuda in honom och höra alla hans tankar. Men vad kul att du liksom, att det är en bas där nere. Där kan ni köra långt in på säsongen också.
Ja, det kan vi göra. Vi körde i, det var väl mitten av november förra året. Eller om det till och med inte var precis i slutet av november. Men då var det så 2 grader och nästan snö i luften. Så det var rätt kallt, men det funkar.
Rätt kallt. Han beskrev ju som riktiga tuffingar, och jag börjar fatta varför. Men du, så när du är nere i Höllviken och det är ett gäng som kör där nere, är du fortfarande ensam tjej då?
Alltså, när det bara är svenskarna med så är jag ju ensam tjej.
Så då undrar jag, hur ska vi få fler tjejer att välja? Alltså om jag bara får höra, alltså när jag hör dig, jag blir så peppad. Jag vill ju också kunna, jag fattar ju att jag har en bit kvar. Men wow, vad det låter så himla coolt. Hur ska vi få fler tjejer att inse det och börja i tidig ålder liksom?
Ja, det är en bra fråga. Och ganska... svår fråga, för att jag har inte kommit på någon superbra lösning än. Men jag tänker att det handlar om att alltså informera om klassen så att fler liksom förstår vad den innebär. Och hur liksom häftig klass det ändå är. Och sen att liksom bjuda in till att testa.
Så om man lyssnar på detta och känner det minsta så här pirr i magen, så ringer man dig?
Ja, då kan man ringa mig. Man kan ringa mig eller kontakta Martin, skulle jag rekommendera.
Ja, men det är superbra. Hur ser det ut i din värld bland tjejerna som kör IQ Foil? Vad snackar vi liksom? Jag fattar att det är jättefysiskt, men har vi någon ideal liksom, är det både stora tjejer, små tjejer, eller liksom är det att man behöver vara super super stark, eller vilka är det som kör?
Jag skulle säga att det är många som både liksom försöker bli lite större, men framförallt starkare och mer fysiska. Så att det lönar sig absolut att ha lite vikt. Men man kan ju kompensera en hel del med utrustning också. Eller liksom det du har på dig.
Hur menar du då? För mig som inte kan detta.
Att man har tunga kläder.
Ja, så det verkligen spelar stor roll.
Ja, det gör faktiskt det. Men nu kommer säkert några inte hålla med mig, men jag vill säga att fysiken är det viktigaste.
Ja, men jag tror dig, för det, alltså Martin var nästan inne på att han var troligtvis är den mest fysiska OS-klassen, vill han nog få det till. Håller du med honom?
Ja, jag håller med.
Ja.
Det är säkert också, vi pratar om det här om dagen, att alla tycker säkert att sin klass är mest fysisk. Den, alltså IQ foil, det rör liksom hela kroppen och det är både kondition och styrka.
Hur stark blir du av att köra då på vattnet?
Man alltså, blir ganska stark.
Man får mycket träning av att segla.
Ja, det får man. Men jag tycker det är ganska skönt att komplettera med gym också. Och en del spinning försöker jag få in. Det är roligt.
När vi kommer in på fysen då, det är bara ett segel du har att välja på, eller hur funkar det?
Ja, det stämmer. Så att jag, mitt segel är 8 kvadrat och det ska jag köra i alla vindar.
Och är det mycket, du var inne på det lite, det är typ lika fysiskt jobbigt när det är lättvind som hårdvind.
Ja, absolut. Alltså ibland, det är nästan mer fysiskt i lättvind. För att du pumpar mer.
Så om man vill liksom ge sig in i en tuff klass som ändå är supersnabb och rolig men liksom utmanande fysiskt, så är det här vägen att gå.
Ja, det är det. Om man gillar fart.
Hur snabbt har du kört?
Ja, jag skulle egentligen behöva mäta med en bättre klocka, men runt 25 knop.
Och hur ofta liksom går det åt pipan? Kraschar du?
Ja, det händer. Jag kraschar häromdagen och så det blir ju liksom tvärny från 20-25 knop till noll. Och så man sitter fast, jag har ju en sele så att jag är fastkrokad i seglet. Och det blir att brädan tar tvärn ut och så fortsätter seglet och så flyger man med seglet.
Och det gör ganska ont, eller?
Ja.
Är det skaderisk?
Ja, det är det. Jag drömde faktiskt i armbågen. Som tur är så håller det verkligen på att bli bra nu. Men det är ganska lätt att skada sig och inte minst skada materialet. Man får försöka lära sig att krascha smart liksom.
Hur gör man det?
Alltså, ja, typ att man försöker fånga lite vind i seglet eller så får man bara acceptera att nu kommer kraschen och så låter man sakerna flyga.
Hoppas att allt var helt när man ska upp igen.
Ja, precis. Jag ser laga snabbt också.
Okej, är det många, alltså kraschar du under race? Är det typ som att du kapsejsar när du blåser typ mycket i en 49er FX till exempel?
Ja, precis. Ja. Det händer titt som tätt. Och då blir man ju omseglad såklart, men
ja. Ja, snabbt upp igen och så segla om de som kraschar framför sen då?
Ja, precis.
Ja, det är bra. Tack.
Det är ofta så att när man själv börjar krascha så är man inte ensam.
Nej. Så hur mycket kan det blåsa för att ni kör? Vad är max?
Alltså, ja, det är, jag vet inte exakt vad vindgränsen är, men vi har ju definitivt haft race med 15 i byarna i alla fall.
Då är det fullt ös. Jag kan tänka mig det. Alltså jag sitter här med någon typ av skräckblandad förtjusning när jag ser allt detta som händer framför mig. Men det är också för att jag inte har någon kontroll på det själv. Jag antar att kontrollen kommer mer och mer till dig i alla fall för varje pass du kör.
Definitivt. Och det är, alltså, det är fortfarande skräckblandad förtjusning för mig också i många lägen. Men man lär sig liksom tycka om det också. Att det blir en del av grejen.
Vi börjar ju gå mycket mer åt de liksom extremsporthållet innan seglingen när vi kommer upp i de här farterna. Och det är hjälmar och det är skydd och det är liksom... Men du har inte varit med om något riktigt illa än så länge då. Du ser jätteglad ut när du pratar om hårdvind i alla fall.
Ja, jag tycker om hårdvind. Jag har inte varit med om något jätteilla än.
Kan ni välja olika masthöjder typ? Alltså vad kan ni ändra på ert material? Masten på ner till foilet liksom.
Vi kan egentligen inte byta ut några delar på foilen. Den delen av foilen mellan brädan och själva vingarna, det heter ju mast också. Så den foilmasten har en bestämd längd, så det är också samma vi använder hela tiden. Men det vi kan byta är egentligen vinkeln på bakvingen. Så det är ju då två vingar, den där framme är mycket större än den där bak. Och så kan vi byta vinkel på bakvingen beroende på hur mycket liksom, lyft vi vill ha.
Och kan ni byta det under en dag eller mellan race, eller hur funkar det?
Man kan byta, men det, då behöver man liksom hjälp från en båt. Man måste i princip kunna lägga upp brädan på en båt. Och så kan man skruva av den i bakvingen och byta vinkel.
Mm. Så var, när liksom, och så skulle det droppa mycket en dag i vind eller så där, då gör ni de förändringarna?
Ja, det blir ju som att, eller man trimmar om foilen.
Men det känns ju som en relativt liksom kostnadseffektiv klass, eller? Man har sin bräda, man har sitt segel, det är ett segel, du kan inte byta. Antar att du får ha något i reserv kanske, men vad kostar ett sånt sätt?
Ja, alltså ett komplett kit ligger väl strax under 100 000. Men då får du allt med. Så att jag skulle definitivt säga att det är en ganska kostnadseffektiv klass.
För när du reser, hur reser du då? Checkar du in grejerna och så, eller kör ni, eller hur gör ni?
Alltså det är ganska skönt att köra, för då kan man ju ta med lite extra grejer som man har reserv. Prylar ifall något går sönder. Men det går jättebra att flyga också. Så det är superskönt. Det tar liksom 10 minuter att lasta.
Ja. Och vi behöver inte de här jättecontainerna för allting som ska in och skeppas till olika världsdelar.
Nej, precis.
Det kanske också är en del av framtiden i, liksom, i det här. Att det ska vara lite enklare och lite mindre utsläpp.
Ja, precis. Så att, alltså, vi har ju väldigt mycket tid på vattnet av totala tiden vi lägger på liksom vår sport.
Mm. Så för alla som inte älskar att mecka så är det IQ Foil.
Ja, det är helt perfekt.
Ja. Man får gilla att lägga den extra tiden på gymmet då istället kanske.
Ja, exakt.
Det är superkul att prata med dig, Johanna. Jag känner liksom, alltså jag verkligen inte så hemma på detta, men har lärt mig jättemycket. Vad skulle du säga är det absolut bästa med din klass och det du gör?
Alltså jag måste ändå säga farten. Det är nog det som jag njuter mest av. Fast som jag sa innan så är det ju också skräckblandad förtjusning, och det har ju tagit lång tid att liksom älska farten och inte bara
inte bli hämmad. Kan man hålla igen liksom? Har man någon broms?
Man kan hålla igen, men ofta blir det mindre stabilt då. Så att du vill liksom köra full gas. Ja. Men man får ju trappa upp det successivt efter sin förmåga liksom. Och så. Till slut så tycker man bara om det.
Vad skulle du ge för tips om de vill börja? Hoppar man på den här typen av utrustning direkt? Eller finns det liksom några insteg?
Mm. Jag skulle säga att om man är seglare sedan innan så kan man gå på foil ganska fort. Men det kan vara bra att testa en vanlig nybörjarbräda först. Kanske testa att foila bakom båt bara för att få lite förståelse för hur den funkar. Men sen kan du börja foila ganska tidigt.
Finns det olika liksom, beroende på vad vi snackar för ålder i IQ-foil? Jag fattar det som att det finns något junior liksom, kit. Är det mindre segel då, eller vad innebär det?
Det är mindre segel. Så det finns då både under 17, U17 och U19. Så om du är under 17 så har du då har du faktiskt en annan foilmast. Och sen så är det annan framvinge som är lite mindre. Och ett mindre segel. Och en annan bräda.
Och hur det, unga är de yngsta som börjar?
Så jag har sett så videos på 11-12-åringar som kör. Så att ja, man kan börja tidigt.
Vad bra. Det är dags att skicka ut min dotter snart. Hon är 8. Hon kanske får börja optimisten först. Men det här är ju lite kul att det finns liksom, att man i väldigt ung ålder kan ha alternativ till att segla optimist. För det känns ju nästan som att det här, alltså windsurfingen kan få ta den platsen igen som det kanske var back in the days för väldigt länge sedan. Så surfade ju alla. Tror du vi är där igen snart?
Det är inte omöjligt. Faktiskt. Det är det inte.
Vad gör du liksom? Du gör bara detta nu, Johanna. Eller jobbar du? Eller liksom är detta liksom det?
Jag jobbar också. Men ja, jag jobbar halvtid. Och sen så.
Med en snäll arbetsgivare typ, eller?
Ja, precis.
Som tycker det är jättekul att du aldrig är där.
jag jobbar på Malmö segelsällskap.
Ja, ah, men det är ju passande.
Det finns mycket förståelse för att den egna seglingen har första prio.
Vad gör du på jobbet då?
Jag försöker att bedriva och utveckla träningsverksamheten.
I alla båttyper eller inom din del?
Precis. Jag jobbar tillsammans med Rasmus Rosengren som också gör en OS-satsning i Agfol.
Märker ni att ni kan inspirera fler att starta med windsurfingen, eller?
Det skulle jag ändå säga.
Ja.
Vi har ett U19-kit på MSS. Så att vi har testat det lite grann, men planen är att dra igång det ännu mer. Det är ju jättekul att kunna jobba på en segelklubb och inspirera andra till att börja med det här, för vi vill ju att det ska vara en stor träningsgrupp liksom.
Så det blir bra verkligen träning. Superbra. Vi behöver så här inspiratörer och coola tjejer som du som bara älskar fart och vågar köra.
Ja.
Okej, och hur ser planen ut framöver här nu då? Det är ju några år kvar till Paris. Är det det som är ditt mål?
Ja, det är det. Så att, ja. Jag hoppas att jag har nivån redan till dess. Men,
Martin, hinta lite om att när du har din högsta, alltså när du når din högsta nivå, då är du i absoluta världseliten och touchar... Men att det finns liksom en bredd som saknas för att ha den höga nivån hela tiden. Håller du med honom?
Jag håller med honom. Jo, men så är det. Och det är väl det som har varit lite kul den här säsongen, för att jag har liksom haft pikar där det har varit riktigt bra. Till exempel i Hujärv så gjorde jag några bra grejer, men det är framförallt då hård vind och platt vatten där. Det går jättebra. Men sen när det blir lätt vind och vågor, då där behöver jag jobba mer.
Du är en del av utvecklingslandslaget och du beskrev det som att den hjälpen du får är coachingen och hjälpen av Martin. Jag förstår att den betyder jättemycket. Alltså hur stor i din satsning, hur mycket driver du själv?
Alltså, jag skulle säga att, att jag driver allt själv, men har liksom uppbackning på många håll. Men det är liksom, allt hänger ju egentligen på min egen drivkraft, skulle jag säga.
Och då måste jag också bara säga att Magnus Grävare, som är förbundskapten, han sa det till mig, hon är så positiv och hon har så starkt eget driv. Och jag vet att det betyder väldigt mycket, så att håll kvar i det och bara kör på, så kommer det gå hur långt som helst.
Tack, det var kul att höra.
Ja. Du nämnde också att du nu var på sommarstället med en träningskompis. Vem är det?
Det är en norsk tjej som heter Mina. Och vi, ja, alltså vi lärde känna varandra i vintras framförallt. Då var vi båda på Lanzarote och tränade.
Så kan ni ha stor hjälp av varandra? Har de ett annat liksom, upplägg eller liksom, har ni samma förutsättningar ungefär?
Vi har ganska lika förutsättningar. Alltså, vi tränar väldigt bra ihop och pushar varandra på många sätt. Vi har fortfarande ganska liksom, olika styrkor. Så att vi lär ju oss av varandra hela tiden.
Och om du skulle ha en kristallkula och bara få önska dig mer av någonting, vad skulle du vilja ha då?
Alltså, jag måste säga tid. För ja, mer tid och ja, energi eller vad man ska säga.
Är det tufft att få ihop det?
Ja, det är tufft att få ihop det.
Ja.
Det är faktiskt det. Det är ju, jag och Mina pratade om det innan, att det är ju, allting nästan är ju kul hela tiden. Så att det är ju liksom, ja, en så stor del av vardagen är bara kul. Men det gör ju också att man vill ha mer av det. Så att jag skulle gärna haft mer tid och energi att träna, men också hinna med alla andra grejer runt omkring.
Ja, och man förstår ju det när du säger att du jobbar halvtid. Även fast du kanske tycker att du tycker det är jättekul på ditt jobb, så är ju det för att få ihop satsningen du jobbar.
Mm, precis.
Men du, med ditt driv och ditt jäkla namma, så kör nu bara de här åren. Njut och kör fort och ha kul, så kommer tiden komma till dig, jag lovar.
Tack, jag ska ha det i åtanke.
Ja, vi hejar på dig och vi tackar dig för att du var med i Seglingspodden. Superkul att lära känna dig och få en mycket, mycket, mycket bättre bild av vad IQ Foil är. Vi ska följa dig framåt och lägga ut många roliga videos på ditt Instagram. Så lovar vi, kommer komma många nya tjejer som vill göra samma resa som du gör. Tack Johanna.
Tack själv.
Oh, wow, hon är verkligen stentuff men samtidigt så glad och god. Att lära sig älska fart och krascha med stil tar jag med mig. Och Johanna, vi kommer garanterat få chansen att prata med dig framöver. För om jag fattar det hela rätt så går utvecklingen spikrakt framåt. Och vi kommer vara nyfikna på vad du är om ett år. Undrar om hon gör några foilande slag då. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen om 2 veckor.
En poddproduktion av Freda.